Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på andra säsongen av Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hallå Elvira, då är det dags för Ekopodden igen. Hur är det med dig idag?
Ja, men kul och bra, Stina. Tack så mycket.
Ja.
Hur är det med dig?
Jo, men också bra. Ja. Har du fått några reaktioner på vårt förra avsnitt förresten? Då pratade vi ju om livsmiljöns betydelse för en god och jämlik hälsa.
Mm. Ja, men det som jag har hört är att vi faktiskt har fått lite kommentarer på att det är kul att vi är igång igen. Och att det flöt på väldigt fint med dig. Det blev naturligt. Så en bra start. Grattis.
Ja, tack för det.
Och vi har ju passerat 1000 lyssningar på Ekopodden också. Det är vi ju riktigt glada och stolta för.
Verkligen. Det är jättekul att ni är så många där ute som lyssnar. Så nu får vi sikta mot 2000 då, va?
Absolut. Mm.
Ja, men det var förra avsnittet. Nu ska vi fokusera på dagens avsnitt då, som handlar om hållbar utveckling ur ett genusperspektiv, kallar vi det.
Mm, det låter flott. Men det vi ska prata om är ju skillnader mellan män och kvinnor när det gäller påverkan på klimatet. Och vad vi har för attityder kring klimatförändringar. Ja.
Mm.
Och vi kollar ju lite på hur det ligger till på höga positioner inom energibranschen. Och vilka är det som studerar miljöutbildningar på universitetet här i stan, lokalt, Linnéuniversitetet?
Mm.
Finns det skillnader och hur ser de ut? Och vad kan vi i så fall göra åt det här? Hur kan vi använda den typen av kunskap?
Precis. Och hur hänger miljömålen i FNs Agenda 2030 ihop med jämställdhetsmålet? Det pratar vi också om. Och finns det saker som vi kan göra för miljön som också är bra för jämställdheten? Och tvärtom.
Ja, alltså där ska det bli riktigt, riktigt spännande tycker jag. Och det här är ju en rad frågor som ni hör. Så vi får ju göra vårt bästa för att besvara några av dem i alla fall.
Mm.
Men om vi börjar med det här. Liksom, Sverige har ju ett väldigt gott rykte, måste man ju säga. När det gäller både miljöfrågor och jämställdhetsfrågor. Och det gäller ju även lokalt i Kalmar kommun, tycker jag.
Ja, men så är det. Kalmar kommun har ju de senaste åren faktiskt rankats i topp bland Sveriges landsbygdskommuner när det gäller miljöarbetet. Och inom jämställdhetsarbetet så har ju kommunen jobbat strukturerat i många år. Och nu är vi till och med modellkommun. Vilket betyder att vi är mentor för andra kommuner som inte har kommit lika långt som vi har gjort än.
Mm. Nej, men det är ju jättebra. Men hur är det egentligen med kopplingen mellan de här områdena? Kan vi vara lika stolta där?
Mm.
Tar vi hänsyn till skillnader mellan män och kvinnor i vårt miljöarbete?
Mm.
För att få ut maximal effekt, gör vi det? Och jämställdhetsarbetet, använder vi oss om vad vi vet om män och kvinnors beteenden och attityder när det gäller miljön i jämställdhetsarbetet?
Precis, det ska vi göra lite i idag. Men vi kan ju redan här i början säga att vi i huvudsak kommer hålla oss på en väldigt generell nivå när det gäller män och kvinnors vanor och beteende. För det är ju mycket som vi inte kan utläsa från statistik då. Mm. Och män och kvinnor är ju inte heller två homogena grupper, utan det finns ju väldigt många andra parametrar som har betydelse för hur klimatsmart man beter sig. Och som kanske till och med har större betydelse än kön faktiskt. Och då tänker jag till exempel på inkomst, men också ålder och utbildningsnivå.
Ja, men precis. Och sen är det ju inte alla heller som definierar sig som man eller kvinna. Det finns ju aldrig alternativ även där. Men så långt har vi ju inte kommit i statistiken att vi har tillgång till de skillnaderna. Så att vi får väl utgå från det vi har idag. Och Ekopodden, säg 2050, måste väl klara av det där lite bättre.
Ja, men säkert. Men okej, ska vi börja i den här klimatpåverkande änden då? Och hur det ser ut där.
Mm.
Och då undrar man, är verkligheten så enkel som man kan tro. Alltså typ det här motorälskande män och klimatkramande kvinnor.
Givetvis. Nej, så är det ju inte. Det är nog att förenkla lite väl mycket. Men såklart finns det ju skillnader. Och om vi börjar med att titta på skillnader mellan män och kvinnor när det gäller klimatavtrycket, så, alltså hur var och en agerar i sin vardag och hur det påverkar klimatet, så kom det en svensk studie i somras som visade att singelmän bidrar med 16% mer växthusgaser än singelkvinnor på i princip samma budget. Alltså att man lever med samma livsmöjligheter på det sättet.
Just det.
Och det beror ju på att de lägger mer pengar på saker som orsakar stora växthusgasutsläpp.
Intressant. Alltså, bilen är ju här en välkänd bidragande faktor till negativ klimatpåverkan, kan vi säga. Och här har vi statistik både på nationell nivå och lokal nivå. Om vi ska börja nationellt, hur ser det ut där? Du har lite siffror på det.
Ja, precis. Nu har vi frågat Trafikverket här. Vi börjar med körkortsfrågan. Vem får köra bil? Och då är det så att 47% av körkortsinnehavarna för personbil då i Sverige 2020, det var kvinnor.
Okay.
Och männen var alltså 53%, så lite mer.
Ingen jättestor skillnad.
Ingen jätteskillnad, nej, faktiskt inte. Men om vi sen går vidare till vem som äger fordonen då, så är det ju så att män äger fler personbilar än kvinnor. Och då är det 2 miljoner bilar som ägs av män och ungefär 1,4 miljoner bilar ägs av kvinnor. Men där blev man ju inte så där väldigt överraskad, eller?
Nej, men det där tycker jag känner igen.
Ja. Ja. Och sen av de personbilar då som ägs av män, de har faktiskt också en lite högre årlig körsträcka än de som ägs av kvinnor.
Mm-hmm.
Så 1400 mil jämfört med 1100 mil för de kvinnoägda fordonen.
Okej.
Men de är ju ganska små. Men ja, det finns en liten skillnad. Och sen då, om vi går vidare och tittar lite mer på de här faktiska resvanorna, så är det men inte jättestora skillnader ändå där, som man kanske kan tro. Så bilkörnet är ju ungefär lika illa för båda könen, faktiskt. Ja. Om vi tittar i hela Sverige så använder vi bilen ungefär 30 kilometer per dag, 3 mil per dag, och det gäller både för kvinnor och män. Men det är ofta, om man åker tillsammans, så är det ofta männen som kör och kvinnorna som sitter bredvid.
Känner man också igen när man sitter ute i trafiken.
Precis. Ja. Och går och cyklar, det gör vi ungefär 1 kilometer per dag. Det tycker jag kändes väldigt lite.
Ja.
Och så är kvinnor lite mer då benägna att använda kollektivtrafik. Men den skillnaden är tydligen inte heller statistiskt säkerställd.
Nej, okej. Okay. Här kan vi komplettera lite med lokal statistik då från KLT. Eller det är snarare en attityd- och resvaneundersökning som de gör varje år. Och det bygger då på vad resenärerna själva säger. Och det är inte biljettförsäljningen då, den är könsneutral. Och här ser vi tyvärr att vi reser ganska lite med kollektivtrafik i vårt län. Men att det är en lite högre andel kvinnor som svarar att de reser kollektivt jämfört med män då. Och då är det 7% kvinnor och 4% män som har svarat det hittills under 2021 då. Och då är det ju ett speciellt år nu under pandemin. Men om vi jämför med 2019 innan pandemin, så var det 18% kvinnor och 10% av männen som svarade att de reste kollektivt. Några reflektioner kring det här? Känner du igen?
Ja, men det låter väldigt, det låter väldigt lite, tänkte jag. 4% av männen reste kollektivt under hittills under 2021. Mm. Det var lite.
Det var det. Vi får följa upp det och se 2022 om det har förändrats när vi börjar återgå till våra normala resvanor. Men du, hur ser det ut i din familj då, Elvira? Hur reser ni där?
Så hos oss är det ju jag som cykelpendlar. Och min kära man, han tar bilen. Visserligen en biogasbil, men ändå. Och om vi åker någonstans tillsammans, exempelvis, vi åker ju ganska mycket till norra Öland, då är det ju oftast han som kör. Buss, nej, där är vi inte bra någon av oss. Förutom då sen mina barn, för de åker ju buss till och från skolan.
Ja, så inte körkort
bra,
där,
inga körkort där. Dock ett moppekort, ja. nej, men och jag själv, jag tänker, jag gillar egentligen att åka tåg. Och gör ju det typ till Växjö till exempel. Mm. Men där tar min man ofta bilen.
Mm.
Han tycker det är smidigare. Man kommer, ja, jag vet inte. Så är det i alla fall. Mm. Hur funkar det hos er?
Ja, men jag cyklar till jobbet på 10 minuter. Så det är ju ingen större uppoffring att skryta med att jag skippar bilen där. Men sen är det motsatta när det gäller min man. Han kör bil i jobbet. Så där är ju cykel och kollektivtrafik inget alternativ helt enkelt.
Lite besvärligt när man kommer konkande på en stor soffa.
Ja,
på
faktiskt. Jag vet inte om de skulle släppa på honom faktiskt.
Nej.
Men sen när vi åker någonstans hela familjen så vill... Alltså ska jag vara ärlig så vill nog båda helst sitta bredvid. Så ja. Då får en köra dit och en köra hem så blir det rättvist.
Ja, ja, men det är bra då. Men ni... jämställda där ju.
Ja, mm. Men bilar igen då. Jag tänker på delbilspoolen. Det är ju vår lokala bilpool med bara elbilar. Och vi har frågat efter könsstatistik här. Men vi har faktiskt inte fått svar än tyvärr. Så det får vi väl återkomma till. Jag tror att det skulle vara lite intressant. Vem är det som vill dela bil?
Absolut.
Mm. Mm. Men det finns ju egentligen massor med saker att sätta under könsluppen. Vem är det som är medlem i Naturskyddsföreningen? Vem lånar saker från fritidsbanken eller biblioteket för den delen? Finns det skillnader? Vem köper mobiltelefoner? Har du några mer exempel?
Nej, men vi har utrymme för material till kommande poddar.
Ja, bra. Så ska vi ju naturligtvis se det. Du, jag råkade se en intressant debatt var det igår på tv. Och den handlade om klädernas klimatkonsumtion. Det har vi ju faktiskt ett tidigare Ekopodden-avsnitt för som heter Slit textil med stil. Det är svårt att säga. Ja, men i alla fall, i vårt familjefall då, om vi tänker kläder, då är det ju garanterat jag som är boven. Min garderob, den är nämligen dubbelt så stor som min mans, bokstavligen. Mm. Och om alla gjorde som han gör med sin klädkonsumtion, då skulle vi inte ha de här klädbergen på återvinningscentralen. För att han sliter ju... allt länge nästan till trasor.
Så ser det nog ut i många familjer skulle jag säga.
Ja,
men detta med klimatavtrycket och hur det skiljer sig då mellan män och kvinnor. Och vi vandrar vidare lite. Attityden kring miljö, klimat och så. Det måste ju ändå vara viktigt också. Hur villig är man att ändra sig?
Absolut.
Mm. Och tar man till sig forskning på området klimat och klimatförändringar. Det är ju avgörande för att vi ska kunna bli hållbara. Och att det ska kunna bli det nya normala.
Mm. Och här finns det ju ett brett spann såklart. Alltså allt ifrån att man kanske inte är så intresserad och skjuter problemen framför sig. Och tänker att det där med miljön och klimatet det är från någon annan att ta hand om. Till den mest extrema andra änden där man... liksom helt förnekar den fakta som FN:s klimatpanel lägger fram och kanske till och med aktivt jobba med att ifrågasätta forskare, sprida tvivel om forskningsresultat eller rena konspirationsteorier.
Ja, precis. Och vi har kollat lite forskning från Chalmers Göteborg. Och de här mest extrema formerna av klimatförnekelse, här är det vissa forskare då som menar att olika manliga normer gör det enklare att hoppa på konspirationsteorier, avfärda klimatvetenskapen. Och det finns attitydundersökningar som gjorts som visar att män tar, alltså i genomsnitt då, klimatkrisen på mindre allvar än kvinnor. Och det gäller framförallt äldre män som skiljer ut sig där i sådana mätningar. Och ännu mer om man då tittar på det så är det män i organiserad form. Till exempel på sociala medier och så. Och det är där man kan raljera kring klimatvetenskapen.
Det där tycker jag är jätteintressant.
Och där
har jag också läst att det är kvinnor som tror i större utsträckning än män att klimatförändringarna kommer påverka oss i Sverige och att det är viktigt att det görs insatser från samhällets sida för att bromsa utvecklingen. Och de är också mer positivt inställda till att det är möjligt.
Mm.
Och kvinnor tycker också att det är viktigt att göra aktiva val som att välja tåg framför flyg. Man samåker, sänker elförbrukningen i hemmet, åka kollektivt.
äta mindre kött, sänka temperaturen inomhus. Allt det här är från en undersökning som Naturvårdsverket har gjort då.
Ja. Och jag har också läst det, jag vill bara flika in det mer, för att globalt sett så är det ändå kvinnorna som drabbas mest av klimatförändringarna, för det är till exempel de som är beroende av nära hemmet och inte kan flytta om havsnivån ytan stiger till exempel, och det är de som ska liksom försörja och stanna hemma i familjen, så att globalt sett så är det kvinnorna som drabbas mest.
Måste jobba fast det kanske är jättevarmt, 40 grader, som måste man ändå sköta hemmets
sysslor. Precis, de sysslorna går liksom inte att stänga ner på grund av värmen. Men vi hade ju också ett lokalt exempel som vi lyckades hitta här, den här appen, som vi har pratat om några gånger här, Better Points, som den syftar ju till att uppmuntra hållbara resval, alltså att gå, cykla eller åka kollektivt. Och då är det så att 70% av de som har laddat ner den här appen, det är kvinnor. Kan kanske tolkas som ett större intresse att välja och liksom göra de här aktiva valen som du pratar om här nu. Och ett annat sånt väldigt lokalt exempel, det var att när vi efterfrågade idéer på hur man kan göra Kalmar kommuns arbetsplatser mer cykelvänliga, så fick vi in ett antal förslag, och 9 av 10 av de förslagen, de hade skickats in av kvinnor, tjejer.
Alltså det här kan ju tolkas som små exempel, men jag tror ändå att det säger någonting, och att det här kunskapen och skillnaden mellan kvinnor och män, att vi behöver använda oss det i klimatarbetet, både här i kommunen men också nationellt och globalt.
Ja, men precis. Och kanske även när man argumenterar eller debatterar hemma, tänker jag, och bland vänner och sådär. Att det kan ju bli lite känsligt. Men vi behöver ju våga prata om det. För vi kan ju faktiskt inte blunda för att de här skillnaderna finns. Så där får man kanske vara beredd att bli lite obekväm då. Något annat som skiljer sig mellan män och kvinnor och som ofta lyfts fram som betydelsefullt för klimatets utveckling, det är ju tillgång till makt och inflytande i forum där det fattas beslut som har betydelse för klimatet.
Precis. Så här har vi tittat lite då på fördelningen män och kvinnor i beslutsfattande positioner som har med miljö att göra, och vilket är en väldigt svår avgränsning, ska vi säga. Men vi kollade lite på Energimyndigheten, och de har gjort en kartläggning för några år sedan, och då var andelen kvinnor i energibolag och energirelaterade branschorganisationer bara 25% faktiskt.
Ja, det var lågt.
Men du, här i Kalmar så går vi mot strömmen.
Ja, men det gör vi.
Eller hur?
Ja.
Kalmar Energis vd, hon heter Anna sedan många år.
Ja, men hon är en välkänd profil.
Ja, hej Anna.
Ja. Vi går vidare. Utbildning ger kunskap.
Kunskap är makt, eller hur?
Absolut.
Och vi frågade vår egen lokala kunskapsborg, nämligen Linnéuniversitetet. Vi ville veta hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor när det gäller olika utbildning med miljöinriktning. Och som sagt, det är igen då ett fluffigt begrepp, miljöinriktningsutbildningar. Men bland annat biologiprogrammet och skogskandidatprogrammet tyckte vi platsade in där. Och könsfördelningen var ändå ganska jämn. Förutom när det gällde utbildningen till miljöanalytiker. Där var det en stor övervikt för kvinnliga studenter.
Okay.
Varför var det så, tror du?
Nej, men jag vet inte. Varför lockas inte män av att bli miljöanalytiker? Vi får kanske ha några uppföljande frågor till studenterna där, kanske.
Ja, vi kan prata med dem.
Lite mer kvalitativa.
Ja, men precis.
Ja.
Klart.
Ja. Men du, en annan sak. När vi satt och spånade kring vad vi skulle ta upp i det här avsnittet, så började du tänka på miljöbrott. Vilka är det som begår de här? Det är lite spännande.
Ja, men det är kul med research, så, för man hoppar ju verkligen hit och dit i olika ämnen och hamnar på sidospår. Men till skillnad från många andra brott så drabbar ju inte miljöbrott någon enskild person oftast, utan det är ju då miljön. Kanske indirekt effekt på människor. Och det kan ju bli flera generationer framöver. Så det är ju riktigt ordentligt allvarligt. Men då fick vi fram att polis- och åklagarmyndigheten, de hanterar ungefär 4 000 miljöbrott varje år i Sverige. Och då kan det vara miljöfarlig kemikaliehantering, otillåten avfallstransport, nedskräpning. Men också artskyddsbrott.
Alltså sådana exempel, illegal handel med utrotningshotade djur och växter.
Ja, just det.
Mm. Vem är det som snor ovanliga orkidéer på Öland? Det var det något år sedan, då var det stort rabalder om det ju.
Okej, just det.
Men i alla fall, majoriteten av de misstänkta för de här brotten, det är medelålders män. Och under 2020 så var det ungefär 100 män och 25 kvinnor som lagfördes för den här typen av brott, alltså miljöbrott då. Källa, Brå. Brottsförebyggande.
Rådet,
eller vad heter de?
Brottsförebyggande rådet.
Ja.
De har statistik på det mesta.
Ja.
nej, men jag känner att det här kanske inte är någon överraskning. Det, så är det ju med andra typer av brott också. Att det är fler män än kvinnor som lagförs helt enkelt. Och uppenbarligen även för miljöbrott då.
Precis. Ja, men du, vi skulle också säga någonting om kopplingen nu då mellan jämställdhetsmålet, alltså mål 5 i Agenda 2030 och några utvalda miljömål.
Mm.
Finns det något samband här mellan insatser inom jämställdhet, alltså det som har och det som har effekt på miljö då? Och tvärtom, miljösatsningar som har effekt på hur jämställda vi är. Du har ju läst på lite här.
Ja, men det har jag. Och det här var ju inte helt enkelt kan jag säga. Men jag ska försöka ge några konkreta exempel som jag hittade i den här rapporten från Naturvårdsverket. Och en möjlig positiv koppling mellan ökad jämställdhet och minskad miljöpåverkan, det är om det obetalda hushållsarbetet delas mer lika mellan män och kvinnor. För då får män mindre fritid och då kan man anta att det får en positiv effekt på miljön eftersom mäns fritidsintresse bidrar till mer föroreningar än kvinnors, och baserat då på att kvinnor prioriterar miljöfrågor högre och har ett mer miljöanpassat beteende.
Mm. Ja, visst. Diskning, dammsugning, det är mer miljösmart än vad då inköp av paddelrack och golfklubbor.
Ja, det kan ju vara.
I alla fall om man har grön el och om man använder lånade prylar från fritidsbanken, då är man ju rätt ute. Hint, hint. Jag brukar bussa på min man att ta med återvinningen när han kör ju bilen. Va? Då får han ju konka det här. Det är ju lite krångligare på en cykel.
Ja.
Mm. Vem är det som gör det hos er?
Ja, men återvinningsstationen har vi ganska nära till. Så det är väl nog ganska bra på båda två, tänker jag. Att bara slänga ner tidningarna och mjölkkartongerna i cykelvagnen och så tar man det när man cyklar förbi.
Mm.
Återvinningscentralen däremot, den ligger ju längre bort. Så det få ärligt talat min man tar när han passerar på vägen till jobbet.
Mm.
Men jag ställde faktiskt en fråga till Kretslopp Sydost inför det här avsnittet om de har någon könsuppdelad statistik över besökarna på återvinningscentralerna. Och det har de tyvärr inte, utan de mäter bara hur många fordon som kör in genom grindarna där.
Mm-hmm. Där ser man förbättringspotential identifierad.
Ja,
det tipsar dem.
Vi.
Mm. ja.
Men du, en annan koppling här mellan ökad jämställdhet och minskad klimatpåverkan, det är också om kvinnor i högre utsträckning deltar i beslutande församlingar. För då förväntas det leda till en positiv effekt på miljön eftersom kvinnor prioriterar miljöfrågor högre än män då.
Ja.
Och sen är kvinnor också generellt sett mindre villiga att utsätta sig för risker. Och då kan man förvänta sig att kvinnor vill gå fortare fram i miljö- och klimatfrågor för att undvika dem. Risker som klimatförändringarna innebär för hela samhället.
Mm, det låter ju klokt, relevant och så. Mm. Men alltså, vi har väl inte koll på könsfördelningen bland de som jobbar med miljöfrågor totalt sett.
Nej, det har vi inte.
Nej. Jag tänker så här, de som tar fram klimatanpassningsplaner.
Mm.
Ja, fast i Kalmar är det ju två kvinnor, Karin och Karina,
just det.
Som leder det arbetet. Mm. Öka den biologiska mångfalden. Mm. Ja. Vi har ju två kommunekologer, Sandra och Thomas.
Ja, just det.
Ja, där var det jämställt. Ja, vad kan det mer vara? Stöd till solceller? Nej, jag vet inte. Men min egen erfarenhet, och här blev det ju högst personligt och inte alls statistiskt säkerställt. Då, men det är ju egentligen att det är ju flest kvinnor som jobbar med klimat. Männen finns, men de är färd. Ja, det är min personliga bild som sagt. Kan vara slump och kanske inte.
Mm. Ja, nej, men vi kanske är ute på svag is här. Men vi får väl se framöver när studenterna från LNU har börjat jobba då. Om det blir någon förändring där.
Du, om vi tittar åt andra hållet. Vi tittar, finns det exempel på miljö- och klimatarbete som har positiva effekter för att förbättra jämställdheten?
Ja, ett exempel som nämns i rapporten, det är ju det här, det faktum att kvinnor i fertil ålder faktiskt rekommenderas att bara äta viss fisk någon gång per år. Och det är ju fisk från Östersjön, Bottniska viken och Svenska sjöar och vattendrag. Eftersom fisken kan innehålla gifter då. Så kan vi minska föroreningarna i havet så att även kvinnor fritt kan välja sin kost precis som män, så kan man ju säga att det är en åtgärd för att minska diskrimineringen.
Ja. Ja, men visst, så är det ju. Mer fisk åt honorna alltså.
Ja.
Ja. Stina, men vad kan vi göra åt de här ojämlikheterna? Vi måste ju komma in på det här med lite åtgärder och lite positivt här. Vad kan vi göra? Hur kan vi få ihop jämställdhetsarbetet och miljö? Så att båda vinner på det.
Ja, men jag tror det handlar mycket om att de som jobbar med miljö och klimat, de behöver veta hur man gör jämställdhetsanalyser och jobbar med jämställdhetsintegrering. Och det har ju varit en strategi i 25 år, integrering för att uppnå jämställdhet. Så här finns ju mycket erfarenhet att hämta.
Mm.
Och tvärtom tänker jag, alltså inom jämställdhetsområdet så behöver man också ha mer kunskap och kompetens om miljö och klimat för att kunna lägga ett jämställdhetsperspektiv på det området.
Mm. Ja, vi har ju ändå försökt ordentligt här att hitta lokala exempel på det här sambandet, men det är inte helt enkelt.
Nej.
Nej, så det är igen utvecklingspotential. Jag tror det är ett riktigt ordentligt forskningsområde här som vi har nosat fram. Men vi har ju hört talas om att fritidsgården i Kalmar, de jobbar på ett bra sätt här. Det är killar som är i majoritet av besökarna på fritidsgårdarna. Och för att få dit fler tjejer så har man satsat på till exempel odling. För det tror man kan locka fler tjejer.
Ja.
Och sen då, ja men odling kan ju förväntas öka intresset för miljö.
Ja.
Och så kan det bli win-win.
Ja, men odling gillar ju väldigt mycket i tiden också.
Mm.
Kan man säga.
Mm.
Alltså jag personligen tror jag att de här kopplingarna kommer att bli viktigare och viktigare. Att vi verkligen funderar över vad könsmönster och könsroller gör med oss.
Mm. Ja, men jag håller med. Tänker du på det här när du... Nu kommer det en sån seriös, klok fråga här. Tänker du på det här när du uppfostrar dina egna barn, Stina? Du har ju en av varje.
Ja, jag har ju det. Ja. Alltså, det är ju många fällor att ramla i där. Det kan jag säga. Men jag försöker vara uppmärksam på det. Till exempel att visa dem att de behöver inte vara begränsade till den rosa eller ljusblå avdelningen i klädbutiken eller i leksaksbutiken eller vad det var. Och att det inte finns tjejlekar och killekar, utan nu är vi barn, det är lekar, vi leker. Men sen får de ju välja själva, men jag vill inte att de ska känna sig begränsade, utan de får göra valet själva liksom.
Mm.
Och min erfarenhet är att förskolorna är väldigt bra på det här, de har ett tänk.
Ja, det låter hoppfullt, men det gäller ju att det hänger med genom livet. Jag har också erfarenhet av att förskolorna är bra och kanske skolorna också, men vi behöver ju ha det hela livet.
Mm. Det blir större ju äldre de blir.
Ja, så är det. Det är nog en större utmaning då.
Mm.
Ja, men i alla fall, det är ju ändå lite hoppfullt det här, barnen. Det är alltid hoppfullt med barn, så det kanske blir ett lite bra avslut på det här avsnittet, eller?
Mm.
Ja, men vi vill säga det också. Hör gärna av er om ni har funderingar på de här temana och det vi pratar om. Och det gör ni lättast på en e-postadress, ekopodden@kalmar.se. Ja, nej men herregud. Du, vi höll på att glömma vårt snygga hållbarhetstips,
just det,
Stina.
Just det.
Grönt och skönt tips.
Män för jämställdhet har tillsammans med forskare från Chalmers tagit fram ett metodmaterial eller samtalsguide kan man säga som heter Män i klimatkrisen. Och det handlar om att uppmärksamma sambandet mellan manlighetsnormer och klimatkrisen då.
Skitbra.
Ja, men jag vill tipsa alla män som lyssnar här ute nu att ta upp den här kanske i bokcirklar eller på härmiddagar eller andra ställen där ni träffas i omklädningsrum eller annat. Och den finns att ladda ner på Män för jämställdhets hemsida, mfj.se.
Supercoolt om någon vågar och vill testa detta.
Mm.
Lycka till alla män. Och kvinnorna här ute, man kan ju tipsa sina manliga bekanta om det här. Kanske lägga den här liten lapp i gubbens biltidning, vad vet jag. Nej, nu blev det stereotypt här. Ja, det slutar vi med.
Vi stannar där och säger tack och hej för idag.
Ja, tack och hej.
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.